del 2 på Smaka och se. Och det vet jag att en del av er har hört, och den finns ju på hemsidan, på nätet också inspelad. Smaka och se att Herren är god. Utifrån psalm 34 från vers 9. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren i hans heliga. De som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. De som söker Herren saknar ej något gott. Kom barn och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Smaka och se att Herren är god. Jag brukar ta den där, eller brukar, jag har någon gång tagit den där bilden som jag också nämnde där i första delen, att jag tycker väldigt mycket om hummus. Åt det mycket när jag bodde i Israel på 80-talet. Och sen när jag träffade Janne så försökte jag få honom att smaka på hummus. Men det gick inte. Hey, det var inte gott. Och det gick, nej, det går inte att äta och så här. Men han smakade inte.
Nej.
Så jag försökte få honom att inse att du kan inte veta om du inte har smakat. Och en dag så faktiskt smakade han på hummus. Och då var det ju en väldig reaktion. Åh, vad gott det var. Och sen ville han ha hummus. Då ville han ha hummus både morgon, middag och kväll. Och det är ju en ganska bra bild på hur många människor reagerar, responserar på evangeliet. Det är goda nyheter. Det är glada nyheter. Men man vill inte ta emot. Man väljer att inte ta emot. Men alla som tar emot, de upptäcker att Gud är god.
Amen.
Smaka och se att Gud är god. Och att smaka, det är ju att låta ordet få ingång i våra hjärtan. Att äta, det är att tro. Att ta emot, att tro. Och att inspireras av. Gud är god. Att äta är att tro. Och några sådana här grundläggande saker när det är Guds ord, som ni känner till väl, men som vi alla behöver påminna om, tror jag. Särskilt i den här tiden. När det gäller Guds ord. Att aldrig lägga till eller ta ifrån någonting. Då hamnar man fel. Är det så att man lägger till någonting, så drar man lätt iväg i någon uttolkning eller någonting som inte stämmer. Och så förblindas man, så man ser. Vi ser inte då vad som står för övrigt i Bibeln. Jag brukar ta framgångsteologin som typexempel på det. För där menar man då att en kristen ska inte vara fattig och inte vara sjuk, utan alltid hälsa och alltid helande. Men så finns det då en mängd bibelsammanhang och bibelord som talar om att alla blir inte helade, och det är inget självklarhet. Och rikedom är ingenting som vi ska sträva efter överhuvudtaget, utan vi tvärtom ska akta oss för kärleken, för pengar är roten till allt ont och så vidare. Ni vet de här bibelverserna. Men då undrar man, men ser de inte vad det står? Nej, jag tror inte att man gör det, för att man på något sätt blir förblindad, så man stänger igen. Därför ska man inte lägga till eller ta ifrån något från Guds ord. Låt skrift förklara skrift, det är en grundläggande regel. Mycket i Bibeln förklaras i Bibeln. Och i andra sammanhang, om man läser gamla nya testamentet och olika bibelverser och så vidare, så får man väldigt mycket förklarat direkt i Bibeln. Summan av ditt ord är sanning, står det i psalm 119-160, är också en grundregel. Summan av ditt ord är sanning. Allting ska stämma med helheten i Bibeln. Och vissa saker som vi tycker då, ett bibelord som vi kan förstå att det här, eller tycker att det här är svårt, det här förstår vi inte. Men, eller vi kanske missförstår. Men då ser vi att det bevisas på kanske ett flertal andra bibelställen. Att så där kan det inte vara. Då är det jag som inte förstår vad det här bibelordet syftar till. Vad är meningen med det här bibelordet? Vad är det Gud vill säga med det här? Genom den som har skrivit det. Och att vi inte äter, alltså tror på det som inte stämmer med Bibeln. Vi har full rätt att förkasta det som inte stämmer med Bibeln. För det är inte ätligt. Andlig mat som inte stämmer med Bibeln. Och ibland är det ju också så att man faktiskt, om man har tagit emot felaktig bibelundervisning som leder till tankebyggnader och tankesystem. Det går ju att läsa in och lära in ett helt tankesystem. Och då Ofta krävs det faktiskt att man vänder om och bekänner det som synd och verkligen tar avstånd ifrån det för att bli fri. I första Petrus brev kapitel 2 och från vers 1 står det så här. Där Petrus tar just de här orden från psalm 43 och hänvisar till. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn till nyfrälsta, det här i första hand. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Och jag har som överskrift i den här del 2, smaka och se, mjölk och fast föda. För det är ju en skillnad där. Och det är ju en skillnad på barn och vuxna. Både andligt precis som det är i det naturliga livet. Och vad är det som kännetecknar barn då? Till exempel, ja det är ju för det första att man som barn är väldigt otålig. Ett barn skriker så fort det är hungrigt och så här. Och att det är hunger, att det har hungerkänsla är ju ett sundhetstecken. Precis som den som nyss har tagit emot Jesus till frälsning. Eller nyss vänt tillbaka till honom att man är hungrig, att man vill äta Guds ord. Man vill ha undervisning och man vill läsa Bibeln. Barn kan inte äta själva, de allra minsta menar jag då. De måste bli matade, ta emot på det sättet. Och de har en annan förmåga som alla känner till. Och det är att när vi är barn då stoppar vi allt i munnen. Vad den är. Även om det går att äta eller inte så åker det in i munnen ofta. Och då får den vuxna vara där och ajaj och varna eller också ta bort dig, ta dig ifrån barnet. Och vilket kanske inte alltid är populärt. Men det är ju ett kännetecken på barn. Och ett litet barn kan inte äta fast föda till en början utan måste ha mjölk. Precis som Petrus skriver om här. Att längta efter den rena andliga mjölken. Det är alltså grunden. I läran, grunden i tron. Sen kommer det trots åldrar, men det behöver vi inte gå in på, det vet vi. Och det har vi alla i vårt andliga eller kristna liv också. Våra trots åldrar, tror jag. När Gud får ha mycket tålamod med oss. Men mjölken, det står alltså för grunden i våra liv. Och vi lever ju i nådens grund. Och som vi läser här då att vi har smakat att Herren är god. Och det är ju detta att vi vet att Gud älskar mig. Att vi verkligen får det klart för oss. Gud älskar mig. Gud är god. Och att Jesus har frälst mig, Jesus har förlåtit mig alla mina synder. Det här är ju det grundläggande. Att jag är frikänd i domen. Att jag är förklarad rättfärdig som det står. Och det är på den grunden vi ska växa eller mogna. För det står ju ofta, stå fasta, stå fast där. Förbliv där, var kvar där, låt det inte lockas bort. Utan vi ska vara kvar på den grunden. Och vi läste här i vers 2, så att ni genom den, alltså genom mjölken, genom grunden, växer upp till frälsning. Den rätta grunden som är Jesus Kristus. Då när ni har smakat att Gud är god. Vi har tagit emot Guds kärlek genom Jesus. Det var mjölken. Lär oss i det kristna livet. Och sen genom erfarenhet i livet så lär vi känna Herren mer och mer. Och hans godhet mer och mer. Och vi lär känna oss själva också mer och mer. Vilket innebär att vi också ser tydligare våra egna brister. Och tillkortakommande och blir beroende av Gud. Det är det handlar om. Att vi blir beroende av Gud. Det är inte någon annan grund vi bygger på. Och då är det också viktigt med tålamod. Och det har säkert kanske många gånger ställts för stora krav på nyfrälsta i en gemenskap eller i en församling. Att man förväntar sig att förändringen ska gå snabbare än vad den gör. Att man ger tid och att man, precis som föräldrar, får ha tålamod. Och mognaden är olika på olika barn. Det är ju väldigt naturliga saker egentligen. Men som bör vara lika naturligt bland oss. I den kristna gemenskapen. Och då kan man ju utifrån det här tycka att ganska många kristna idag är som småbarn. Eller som spädbarn. Man stoppar allt i munnen. Man åker på konferens hit och på allt möjligt, vad det är, undervisning och där det rör sig, och man tar emot och man äter och man stoppar allting ut i sig utan att pröva vad det är för någonting. Är det ätligt? Är det sunt? Man prövar inte utifrån Bibeln, vilket vi är uppmanade att göra. Och dessvärre är man ofta matad med att man inte ska kritisera, som det heter. Vilket då innebär att man inte vågar pröva. Och som barn så behöver man väldigt mycket kärlek. Man behöver detta uppmuntran hela tiden. Men det ska vara lättsmält. Men när man ska mogna så behöver man också djupare. Att ta del av det som är till mognad för oss. Inte bara det där lättsmälta. Som vi visst behöver påminnas om. Men vi behöver ju mer föda än bara mjölk. Och då kan vi se väldigt tydliga likheter i vår tid med vad som bland annat står om i första Korintsebrevet. I början där. Där Paulus då får tillrättavisa församlingen. Därför att de inte kan äta fast föda. De är som spädbarn, säger han. Det kan vi läsa om i 3 kapitlet, 1 Korintsebrevet. Och i 1:2 där. Bröder och systrar, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. För det är ju så det är att vi mognar till att bli andliga människor. Och jag kommer till det längre fram, att bli andlig, att bli vuxen i tron, eller att mogna i tron. Mjölk gav jag er att dricka, skriver Paulus, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte heller nu. Alltså det är ju helt naturligt när man är nykristen, nyfrälst, ny i tron, att man inte klarar av att ta emot någon djupare undervisning. Man kan inte förstå den. Utan man behöver den enkla undervisningen. Man behöver grunden först och främst. Det är helt naturligt. Men när man har varit frälst, ju längre man varit frälst, så är det ju faktiskt så att det bör mogna. Så att man kan ta till sig den djupare undervisningen, fast föda, som Paulus kallar det. Och då är det intressant att se, vad var orsaken till det här i Korint, församlingen i Korint? För i 1 kapitlet så märker man att de var väldigt inne på det här att upphöja människor. Människoupphöjelse. Och en höll sig till Paulus och den till Apollos, eller olika namn så här. Och man håller sig till olika människor. Här var alltså konsekvensen. Det var också stridighet och det var avundsjuka och det var splittringstendenser. Och därför så kommer Paulus nu och ska lägga till rätta, eller hjälpa dem med detta, till rätta med detta. Men vart det börjar är ganska intressant, och det här är inte min tolkning. Det står faktiskt i kommentar i Svenska folkbibeln. Och det är precis det vi ser idag, i vår tid. Man behöver inte i och för sig ha någon kommentar, för om man läser sammanhanget och läser och studerar det, så kan man se att det är så. För utifrån vad Paulus sen skriver, när han skriver om Guds vishet och till motsats mot världens eller mänsklig vishet. Och det handlar om att man försökte anpassa evangeliet till nutid. Man skulle anpassa evangeliet för att passa nutidsmänniskan. För att passa den grekiska filosofins språkbruk, står det i kommentaren här. Och det ser vi precis idag. Jag tror inte jag behöver gå in närmare på det. Utan det vet vi att det man hör idag väldigt ofta. Att man ska anpassa evangeliet. Och det ska bli mer anpassligt och inte anstötligt. Och därför kan vi läsa här i Korintsebrevet. Och se vad följden av det blir. Hur allvarligt det är. Och vi ser det ju då både, kan man säga, i 2 riktningar. Vi har det dels i det sökarvänliga. Nu finns det sökarvänligt som inte behöver vara osunt. Utan det kan vara de enklare formerna när vi träffas. Och just den enkla mjölken, alltså rena mjölken som människor serveras eller erbjuds. Men det kan också, som vi vet, gå långt så att det urvattnar evangeliet. Och man förändrar ord och budskap så att det ska anpassas till människa. Man till och med tar in New Age-termer för att anpassa sig till vad man tror att människor vill höra. Och den andra riktningen, en annan konsekvens, det är ju herraväldes teologin som faktiskt är en slags nygnosticism som också finns i det här i Korinthierbrevet. Där människan blir stor och människan får makt och allt hänger på oss och vi och vad vi är. Och Jesus blir i princip mindre och vi blir större. Så vi ser de här riktningarna precis som i Korinth. Men Paulus, han kommer med botemedel. Och vad gör han då? Jo, han predikar i all sin svaghet som han beskriver. Jesus som korsfäst. Det är det första. Han predikar Jesus som korsfäst. Det gamla, enkla, äkta evangeliet. Blodet och korset. Sanningen. Och så tar han upp i detta i första kapitlet i vers 23. Och i vers 27, där tar han upp att Gud utväljer det som ingenting är. Och tvärt emot den här grekiska filosofin, språkbruk som det här uttrycks då. Intellektuellt högmod. Som kommer på skam. Därför att Gud utväljer det som ingenting är. Så att det som något är kommer på skam. Ingen har något att berömma sig inför Gud. Det är vad Paulus tar upp. Och så tar han upp då Guds vishet i de här kapitlen. Och jag tänker på en profetia som jag kom att tänka på häromdagen. Som kom när vi var med i förkunnarteam i en församling i Göteborg. Och vid ett tillfälle när vi var i bön tillsammans. Så var det en av dem som var profetisk gåva där som sa de här orden. Om ni är villiga att ta den lilla musleven ska ni få bygga med mig, Jesus. För jag är den stora byggmästaren. Mm. Härligt. Men vi ser också att det kanske idag är ganska många som har tagit den stora musleven istället för att låta Jesus vara den stora byggmästaren. Det är viktigt det där. Och vi ska läsa om ett liknande fall i Hebreerbrevet, kapitel 5 och från vers 12. För det var också det här att församlingen där inte klarar av något mer än bara mjölk. Inte fast föda. Och man tror ju att, många tror att det är Paulus som skrev det här, många teologer. Men vem den var som skrev det så står det, ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare. Behöver ni nu någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord? Så ser han här att saker och ting kommer in som blandas upp och som leder till såna här konsekvenser, precis som i Korinth. Och man får gå tillbaka till grunden igen. Nu är det ju så att vi ska leva där, vi ska inte lämna den grunden. Vi ska vara på den grunden och det står att ingen kan lägga en annan grund än Jesus Kristus. Den grunden är lagd. Och det är den som Jesus får lägga i våra liv, den... Det är den grunden vi ska vara kvar på. Men här hade man på olika sätt då kommit bort. Så man måste tillbaka till grunden och på nytt få mjölk. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och vi fortsätter i Hebreerbrevet 6 och från vers 1. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om reningar och handpåläggning om de dödas uppståndelse och evigdom. Och här tycker jag när jag läser det här att jag lite gång på gång får haja till lite och tänka efter. För här står faktiskt uppräknat grunder i tron. Och här får man nästan lite, oj då, lär vi verkligen det här nu till den. Framförallt de som behöver det här, som är nyfrälsna, frälsta. Men som vi gång på gång kanske då behöver påminnas om. Döda gärningar och tro på Gud, alltså omvändelsen och tron på Gud att Jesus har gjort allt för oss. Att vi inte kan eller får lägga till någonting. Och att Jesus verkligen får vara Herre. Nu tar jag bara detta väldigt kort då. Och så står det om reningar och handpåläggning. Ordet där är baptisma. Det är alltså pluralord för dop eller reningar och handpåläggning. Och i nya förbundet har vi ju dopet i vatten som vi har fått vara med om idag här. Och så har vi andens dop som vi också är lovade och får uppleva. Och handpåläggning, det är ju i första hand då förbönen och välsignelsen. Det finns ju åtskilliga exempel. Nya testamentet när Jesus apostlarna la händerna på människor och bad. Jesus välsignade barnen. Och det står här och där att man la handen på någon och bad för den personen. Och det vet vi att det är naturligt för oss att vi gör. Också insättning till tjänst eller avskild till en viss uppgift. En tjänst som Timoteus, som Paulus skriver till, att han påminner om att han fick profetord när han under handpåläggning blev insatt i sin tjänst och välsignad av församlingen. Och då står det också väldigt viktigt att man inte gör det förhastat, utan man ska verkligen veta när man insätter någon till tjänst att det är Gud som är bakom, att det är Guds ledning.
Amen.
De dödas uppståndelse och evigdom hör också till grunderna. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att vi just har detta klart för oss, att det vi får uppleva här av helande, när det händer så, helande eller under, att det är en försmak av det som kommer. Men att det som är fullkomligt och det slutliga, det får vi uppleva allihopa när Jesus kommer tillbaka, alla som tror på honom. Och att Jesus inte kom för att döma, han kom ju för att frälsa, sa han, inte för att döma. Men det kommer en dom. Och det står här att det hör också till grunderna. Det kommer en dom. Och den dubbla utgången, som det brukar kallas. Tro på Jesus, det är enda vägen till Fadern, enda vägen till Gud. Annars går man förlorad. Det finns två vägar, det finns en bred väg och det finns en smal väg som leder till fördärvet. Men den smala vägen i Jesu efterföljelse med Jesus, det leder till livet. Så det hör till grunderna. Och så kommer ju mognaden, efterföljelsen och lydnaden och helgelsen, att vi älskar Jesus mer och mer. Det är våran bön, att vi vill lyda honom, att vi vill leva så att vi kan ära honom, att våra liv får ära honom, att vi vill formas. Vi vill formas. Vi faller, vi gör misstag och vi är klantiga ibland och vi gör sånt vi ångrar, men det finns förlåtelse, det finns upprättelse, men vi vill följa Jesus, vi vill formas och bli det han har tänkt för oss, var och en. Det är det som är mognaden. Och där har vi ju Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Och det handlar ju om lydnad till Guds goda vilja. För att Jesus har gett oss ett nytt hjärta, en ny skapelse i honom. Nytt hjärta, nya önskningar, ett nytt mål. Helt ny inriktning med hela våra liv. Det är underbart. Och så kommer vi till vuxna. Som vi ju vill vara. Vi vill vara och bli vuxna. Och vuxna äter själva. Behöver inte matas med sked. Och kan äta själva. Och kan äta fast föda. Inte bara dricka mjölk. Äta feta rätter, som det står. Fast föda. Det handlar om att själv kunna ta emot och förstå Guds ledning. Det är fast föda. Det är ju ett sätt att förklara det. Att själv kunna ta emot och själv äta. Och tillgodogöra sig födan, maten. Och det som också är så viktigt då, urskiljning som vi läste om. Att avgöra vad som är ätligt, vad som är gott. Det står ju där att, att de vuxna har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och att veta hur man prövar. Det är också väldigt viktigt. Och det har vi ju alltid att vi ser i Bibeln, Guds ord. Vi prövar utifrån Guds ord. Är det något man är osäker på, så gör vi som de i Berea där, som det står i Apostlagärningarna, att de dagligen studerar skrifterna för att se om det förhöll sig som Paulus och Silas undervisade. De måste veta att det här är vad skriften säger. Och precis så ska den inställningen måste vi ha som kristna idag. Vad säger Bibeln? Stämmer detta? Är vi osäkra, då kan vi lägga det åt sidan till vi vet. Och så är det också viktigt att vi är lyhörda, att den helige ande varnar Och hur många gånger, jag tror alla har vi gjort misstag där vi efteråt inser att den helige ande faktiskt försökte varna. Men jag förstod inte eller jag ville inte. Och så får vi lära oss av de där misstagen. Den helige ande vill leda oss och varna oss för det som inte är ätligt och som vi inte ska ta del av eller äta, tro på så att säga. Och här behöver vi ju varandra som Kristi kropp. Vi är en kropp med olika lemmar. Vi ser på olika sätt och det är så fantastiskt hur Gud kan använda oss och våra olika personligheter. Varenda människa är så unikt skapad. Till och med djuren är unika personligheter. Fast det är en annan sak, men jag tycker det är så fantastiskt. Man ser varenda litet djur. Alltså Gud, han har inte gjort kopia på någonting. Och människorna, vi är så olika, men vi har olika bitar. Där behöver vi alla varandra. I Kristi kropp. Fast föda. Det handlar ju egentligen om att fördjupas i det som är grunden. Att fördjupas i vem Jesus är, hans person och vad han har gjort. Och att förstå Guds vilja, som Paulus uttrycker, hemliga vishet som Gud, allt det Gud hade tänkt. Att förstå Guds vägar, som Mose bad om. Det ingår i fast föda. Och att vi fostras. Att Gud fostrar oss, att han prövar. Och det handlar ju om att vi får dö ner från vårt eget. Vi bygger inte, vi ska inte bygga på våra stora drömmar och stora planer som oftast är vi själva jaget i centrum, utan vi lägger ner våra liv. Vi överlåter åt Jesus och Herren att han får ge oss sina visioner, sin vilja, överlåtelsen och kanske ett av de viktigaste orden, förtröstan. Förtröstan. För det är det som vi får lära, att förtrösta, och därför vi prövas i tron också, att vi förtröstar, att vi lär oss tålamod, och Gud vill lära oss uthållighet och tro och fasthet, så att vi håller oss till honom och inte lockas iväg hit och dit. Och sen när han har prövat så kan han använda oss för olika uppgifter. Vi måste prövas först. Paulus skriver ju det, att han var prövad. De var prövade värdiga att bära ut evangeliet. Det var inte bara att springa iväg, utan för att undervisa, för att ge ut detta budskapet, så var han var prövad innan. Gud hade förtroende. Det är ju Guds verk. Det är viktigt att vi prövas, att Gud kan ha förtroende för oss. 1 Petrus 1 och vers 14, 14-16 står det: som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och det här tror jag att många, när man läser, så pustar man lite och ser framför sig att jag borde vara perfekt, och så ser man alla sina brister och fel. Men så är det ju inte. Ni ska vara heliga. För det första handlar ordet helig här om att vara avskild. Vi tillhör bara Jesus. Tillhör ingen annan. Ingen annan har anspråk på oss. Vi tillhör Jesus. Vi är överlåtna helt åt honom. Vi är avskilda för honom. Vi lever i världen. Vi ska inte vara några konstiga udda som behöver utmärka oss på något sätt. Men vi lever i världen, men inte av världen. Vi söker inte i världen för att få vår tillfredsställelse i varken pengar eller prylar eller relationer eller vad det än är. Utan det är Jesus som är vår Herre. Vi söker hos honom, vi får gå till honom med allt och med våra behov. Och han leder. Men det är också så här att det finns ju olika former i grammatiken. Och i vissa fall i första kapitlet i Petrus första brev så finns det uppmaningar där vi också agerar som ett gensvar. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp. Alltså redo för tjänst brukar ju det stå för, spänna bältet, att vara överlåten och redo till det som Gud kallar oss till. Där finns en annan form, en uppmaning. också deltar. Men när det står ni skall vara heliga, ty jag är helig, där står det i passiv form. Det betyder att det är någonting som vi tar emot, det är inget som vi åstadkommer. Det är väldigt skönt. Det är inget som vi åstadkommer själva, utan det är helt och hållet Gud och Guds verk i oss. Det är han som gör. Beskrivs till och med, man slår upp det där ordet, att du är mottagaren, och det beskrivs som att vara. Att bara vara. Helt och hållet Guds verk genom den heliga ande. Och det sker i gemenskapen med Jesus. I livet med honom. När vi böjer oss för Guds vilja, så att hans goda vilja får ske, som det står. Då vill jag till sist berätta om ett exempel, ett tilltal jag fick en gång, som var så befriande och som jag tycker lite beskriver just det här att vara, att vara mottagaren som tar emot, där inte vi lägger till något, utan det är Gud som verkar, det är Gud som gör det. Det var ganska snart, det var kanske något år efter jag kom tillbaka till Jesus, och jag jobbade på nätterna som biträde på ett sjukhus som timanställd då i Göteborg. Och så kom den här längtan att vittna mer, starkare och starkare. Jag ville vittna om Jesus, jag ville dela med mig. Det kom från hjärtat. Det var ju nästan något som jag inte hade upplevt innan. För när jag växte upp, visst, jag gjorde det nog ibland för att jag ville. Men väldigt ofta gjorde jag för att jag borde. Jag skulle vittna för att jag borde när jag växte upp. För det var det man var upplärd. Man borde och man ska. Man måste vittna. Det var mer som en plikt. Men nu kände jag en sån otrolig längtan i mitt hjärta. Och jag började, och jag bad verkar, förstod jag också att detta var den helige ande som väckte i mitt hjärta. Han började leda och jag fick säga lite här, och jag kände mig så osäker. Jag var så fruktansvärt rädd att säga något fel. Alltså något som inte stämde med Bibeln, det var liksom min stora skräck. Så att jag var så beroende av den helige ande, men Till min förvåning så såg jag att han till och med sopade liksom rent efter mig ibland. Om jag hade sagt något lite klantigt, så såg jag att han hade ändå rättat till det. Helt otroligt, ni har säkert varit med om sånt med. Men så gick det ett tag. Och så blev jag mer och mer ivrig i det här. Och kom faktiskt in i det här att jag borde och jag måste. Så att gick det en natt, alltså ett arbetspass, och inte jag hade vittnat för någon, så kom det nästan som anklagelse mot mig. Eller jag tog anklagelse på mig själv. Jag förstod inte då vem som låg bakom det. Att den onde är ju den som anklagar åklagaren. Istället för att det var en glädje och en längtan, så var det som ett slavok över mina axlar. Och så var det vid ett tillfälle innan jag skulle gå till jobbet. Jag satt som vanligt och bad och läste Bibeln. Och jag fick en sån här jättestark längtan att Gud skulle tala. Tänk om Gud ville tala till mig. För jag var inne i detta nu. Var så jobbigt alltså. Göra. Jag måste, jag borde, jag ska. Ja. Och så satt jag där alldeles stilla. Jag hade läst en bok som också innan. Som uppmuntrar just till det här. Så jag läste precis vad det stod. Och så gjorde jag så. Så satt jag där alldeles stilla i bön. Och så hör jag orden tydligt och klart. Du ska bara vara för mig. Va? Jag trodde... Jag var så chockad över det här tilltalet. Jag hade alltså förväntat mig helt annat. En uppmaning att gå, eller uppmaning att lyda. Vad som helst. Men du ska bara... Och så kom det igen. Tydligt och klart. Du ska bara vara för mig. Och när det där hade sjunkit ner inom mig, och jag tänkte på vad det innebar. Menar du att jag ska bara vara för dig, Jesus? Ska jag verkligen inte försöka se och försöka? Åh, vad skönt. Och i den stunden var det som oket bara brast. Det bara, jag kände nästan bokstavligt som det var brast från mina axlar och jag var fri. Och jag åkte till jobbet och tänkte, jag ska inte göra någonting. Jag bara är här. Och den natten handla hela natten. Det var lugnt på avdelningen. Förutom det man alltid gjorde naturligtvis. Man gick runt till patienter och så. Utöver det var det väldigt lugnt. Vi hade mycket tid att sitta och prata. Sjuksköterskan, undersköterskan och jag. Outbildat biträde. Och vad vi än samtalade om. Så var det de två som förde in det på min tro. På Gud, på Jesus, på Bibeln. Och sköterskan som... I början när vi jobbade ihop hade varit väldigt föraktfull mot mig. Jag tyckte, hur kan du gå på hån och så löjligt som att tro på skapelseberättelsen i Bibeln. Och fick mig att känna mig mänskligt sett alltså som en myra. Hon satt där och sa, ja men Elvor, vad står det om det och det? Och så var det något då. Vad står det i Bibeln om det? Och så fick jag bara tala om vad det stod. Bara svara på deras frågor. Och så, ja man borde ju läsa Bibeln, sa hon. Och en väldig respekt mot mig och mot min tro, mot Bibeln, alltså mot Gud var det. Helt fantastiskt. Och det var mer mycket som hände den här natten också med patienter. En patient som hade väldigt svårt att sova, och jag kände så för den här lilla tanten, så jag ropade inom mig tyst till Gud. Och så på morgonen så frågade man det sovet och gått på natten, hur har det gått i natt? Jo, sa hon tindra med ögonen, jag har sovit hela natten och jag minns inte ens när jag gjorde det sist. Och då sa hon, vad underbart, jag bett till Gud för dig, så jag är kristen, jag tror på Jesus, jag bett. Och denna tanten, hon började storgråta. Och tårarna bara spruta. Och höll mina händer stenhårt, krampaktigt så här. Som hon ville säga tack, men hon bara grät och grät och grät. Och väckte hela salen, men det fick man ju ta då. Du ska bara vara för mig. Och det där tilltalet, det har jag behövt påminna mig om många, många gånger sedan dess. Du ska bara vara för mig. Så gick det ju någon tid, det gick bara några dagar, knappt en vecka. Och så kom det tankar sen att det kanske var jag som var överandlig. Jag tänkte då att jag kanske överdrev. Var det verkligen Gud som talade? Vet man, hade inte varit tillbaka så länge, och det kom så lätt såna där tvivel och tankar om det verkligen stämde och så. Så skulle jag hem till min pappa på helgen och hälsa på i Tidaholm. Och pappa var då redan då börjat bli ganska senil, så att han hade dåligt minne. Han hade klara stunder emellanåt, men däremellan så var han väldigt glömsk och lite borta så. Så när jag kommer och vi älskar att fika, jag och pappa. Och så satt vi och pratade, och så började pappa berätta om sånt som han inte hade berättat för mig innan. Alltså vad jag minns hela min uppväxt. Och när han upplevde Guds kallelse att predika Guds ord. Och gick på, jag tror att det var på Kortebo pastorsutbildning om jag minns rätt. Och då kände han sig så liten, för de andra, de flesta, de kom från kristna hem och de var uppväxta i kyrkan. De hade så mycket med sig, och han kom helt andra förhållanden och blev frälst i tonåren. Och han tyckte att han klarar inte detta. Han liksom såg sin egen på sig själv då, va. Och då säger pappa så här till mig. Men då förstår du, sa han. Då talade Herren till mig, och vet du vad han sa? Nej, sa jag. Och jag kände, ni vet, pappa och jag satt där. Det var precis som den heliga ande, sån här mättad atmosfär. Det blev dallrar i luften. Och jag tittade stora på pappa. Han sa, Sigurd, du ska bara vara för mig. Amen. Och jag höll ju på att dimpa genom stolen. Ja, det kunde jag inte. Men alltså, jag vart ju alldeles bara satt och gapade. Alltså. Så kom bekräftan. Så det är ett tilltal som ni gärna får ta till er med. Och så här sa Corrie ten Boom, den sista meningen. När jag försöker, misslyckas jag. När jag förtröstar, lyckas han. Det är bra. När jag försöker, misslyckas jag. När jag förtröstar, lyckas han. Amen.